Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag med helt ny teknik här i studion och känner mig som en sån här riktig podcastmänniska. Vem är det som har hjälpt mig med det här?
Ja, det är en bra fråga.
Mm. Ja. Och vad är svaret då?
Ja, det är väl, det var du som kom på att ni skulle ha det här. Men jag kan väl säga så här, det var de som gjorde inbrott här som hjälpte med det här.
Jag vet, vi fick inbrott i våran studio så allting försvann.
Utan men, det så hade det inte blivit nu.
Jo, vi hade nog planer på det, men jag vet inte om jag hade gjort det så fort.
Ja.
Men tack vare dig.
Och dem.
Ja, men nu ska jag tala om att det är dig vi har pratat med. Vem pratar jag med?
Ja, det vet jag fan. Men Ulf Bergstrand heter jag.
Ja.
När andra säger, men själv vet jag inte alltid riktigt vem jag är.
Ja. Nej. En kort presentation av Ulf Bergstrand. Du har hört så mycket här på radion faktiskt.
Ja.
Tala om vem du är.
Jag är en artistbokare sedan 100 år tillbaks och spelar gitarr och gör egna låtar med konstiga texter. Det är ungefär det.
Ja, lite politiska texter kan man säga.
Nej, det är de inte. De är mycket politiska.
Exakt.
Men inte partipolitiska. Obs, det är jätteviktigt. Ja, stor skillnad.
Ibland så stod det den gamla proggaren,
ja,
Ulf Bergstrand.
Det stämmer, jag är gammal.
Ja, gammal proggare.
Vi talar inte proggare, om. Men gammal. Proggare. Jag hatade progg på en gång i tiden. Jag tyckte det var så taffligt. Det var som att alla som ville prata, de tog en gitarr och så pratade de ihop med gitarren.
Ja, så var det.
Ja, det suger.
De kunde inte spela.
Nej, skittråkigt.
Men det som var bra tycker jag då på proggtiden, det var att även vi som inte kunde spela, som bara kunde tre
alla
ackord.
Alla fick spela.
Ja. Man kunde spela alla låtarna, för det fanns bara tre ackord på Hoola Bandoolas
ungefär så, ja.
Första skivomslag.
Röda bönor kunde man lyssna på, så visste man ju vad det handlade om.
Liksom. Och ibland var det bara två ackord, ja. C och F eller någonting.
Jag gillar ju 70-talet och hela proggrörelsen tycker jag var fantastisk, ja. Men just proggmusiken. Engelsmännen har fattat det här bättre, för det här kallas för progressive rock.
Ja.
Och det är Yes och Genesis och sånt, va? Peter Gabriel och sånt.
Ja.
Det är det som är deras. De förstår inte liksom, när man hör Hoola Bandoola, då undrar de, är det här musik överhuvudtaget? Men det är det ju. Det är fantastiska låtar de
gjorde
också.
När det kom, då var det Pete Seeger som var från USA. Han spelade ganska bra.
Mm.
Det var John Bass.
De spelade bra allihopa.
Ja.
Det var ju svenskarna. De frågade Kenny Håkansson i Kebnekaise när blev musiken bra i Sverige. Och då sa han det, när stämapparaterna kom hit. Och det stämmer. Jag gjorde en hel platta med falsk bas en gång i tiden. Det märkte vi efter vi hade graverat skivan.
Ja. Så att nu har ni fattat. Ulf Bergstrand är alltså en musiker. Och du har ett eget företag. Trots att du har redan gått i pension. Du har gått i pension.
Det är som, trots att du redan har gått i konkurs. Men det har inte gjort. Men det lät så.
Så fortsätter du att jobba?
Ja, stenhårt. Jag tror att, nej, annars dör man, tror jag.
Det tror jag också.
Ja, min farsa gick i pension, sen dog han.
Ja. Man måste alltid en uppgift.
Ja. Man måste känna sig behövd.
Ja. Har du hört talas med Blue Zones? Blå zoner?
Nej.
De håller på att undersöka vilka...
Det är poliszoner, det låter som Blue Zones.
Nej, men det finns... Det var något år eller två år sedan, då undersökte man vilka människor som levde längst på jorden. Man hittade olika byar eller områden, det var någonstans i Japan. Och en av de sakerna som gör att folk lever länge, det är till exempel att om man då är herde och går omkring med sina får, så får man göra det även när man är 95. Man har en uppgift.
Ja,
Man pensioneras inte vid 65, utan man får fortsätta att sköta sina får.
Ja, det är bra. Man blir hedning. Eller hedning kan man också säga.
Och det är små tanter i Japan och de arbetar liksom med det de sysslar med.
Mm, det är bra. Ja, men jag tror på det. Man måste känna sig, inte omtyckt kanske, man måste ha sin plats i livet. Och sätter man sig hemma, då går man ut i utvisningsbåset. Då sitter man ju där och tittar på när de andra spelar hockeymatch. Liksom.
Ja.
Och det tror jag är jättefarligt.
Ja, och bara hamnar framför tvn. Ja. Och det är precis det jag ska fråga dig om. Innan sommaren gjorde du ett program där vi pratade om hur den här pandemin slog mot alla artister. För du var ju artistbokare.
Ja,
men
det.
Då blev du artistavbokare.
Ja, det är fräckt. Det har aldrig varit förut. Det var en ny erfarenhet som gör man kanske... Tycker jag att det var lite roligt.
Ja, annorlunda. Alla gigs fick ställa in.
Istället för att ringa och säga, vill du ha ett gig, så får man ringa och säga, du, vet du vad, det här giget du fick av mig som var så fantastiskt bra, det är borta.
Ja.
Och det var ju, då fick man agera psykolog.
Ja.
Och det är skönt. Det har jag alltid velat bli. Så nu är jag psykolog också.
Du pratar med en massa människor som har tappat sin försörjning.
Ja, och tappat hela tron på livet och regeringen och allting faktiskt.
Hur många människor är det som du bokar in på olika artister?
Ja, det är en jäkla massa folk. Alltså jag har 11,500 akter på Nöjestorget. Som tur är bokar jag inte alla dem, för hade jag gått i trans som det heter. Men jag bokar tillräckligt många för att det ska bli helt kaotiskt. Liksom jag jobbar mycket mer nu än normalt. För att boka av någonting, det är en halvtimmes, en timmes jobb kanske, bara för att prata med någon och få dem att fatta att det här går under force majeure lite grann.
Mm. Men om man då är, ja, vad är man för någonting när man blir bokad på en restaurang? Vad är man för någonting? Man är en, man lever ur hand ur mun eller vad det heter.
Ja, det är så. Man tar de pengar man får på den här restaurangen, de tar man och går hem och så betalar man en elräkning, så lägger man undan ett par hundra för hyran. Mm. Och på den vägen ner liksom.
Det här är inte människor som har någon vanliga jobb, utan de spelar lite musik här och där och tjänar pengar på det.
Ja, oftast är det så. Men de som hade vanliga jobb, det är många som har det med, som jobbar med musik på halvtid. De klarar ju sig nu ganska bra till och med. För de hade ju sitt jobb och så fick de gå hem när man blir permitterad. Va?
Ja.
Men det är alltså, hela upplägget är helt sjukt. Hur man, jag vet till exempel ställen som jag jobbar med och sätter giggen. Då är det så här att permitteringen, då får de inte jobba mer än de här 20% eller vad det är. De får bara vara jätteminitid. Och då fattar inte jag, då är det regel som är till för regelns skull. Hade det inte varit bättre att de fick den här permitteringspengen och så fick de jobba heltid just då och ställa upp det som eventuellt är problem. Så nu vet jag ställen som inte kan ha öppet, fast de skulle kunna ha öppet.
Därför de har permitterat alla?
De har permitterat alla och de får inte gå till arbetsplatsen.
Nej.
Då känns det som att de inte har missat någonting nu liksom.
Ja.
Och då undrar jag liksom om de, det här är osmart alltså, det är osmart. Då tycker jag att det finns ingen logik bland någon som bestämmer. Det är någonting jag känner oro för.
Mm. Men jag har ju sett dig nu på Facebook, i och med att jag är Facebook-kompis med dig. Du har ju börjat att spela själv nu, va? På Ängelen.
Jag köpte en gitarr.
De har öppnat?
De har öppnat, men de har varit öppet hela tiden. De har inte stängt ner.
Så de har haft gigs?
Nej. Det var ju coverband, sån här band som tog betalt. Nu är det mycket swish-gig och det är folk som får typ lite pengar, va? Alltså dåligt betalt, jättelåga gager. Det är väldigt få som fixar det mentalt, va? För att normalt kanske de ligger på 5-6 tusen per gubbe.
Mm.
Och det kan man tycka är mycket pengar, men om man tänker på hur mycket de sitter hemma och repar och fixar för att få det låta så här, så blir det inte så mycket timpeng, va? Men helt plötsligt blir de erbjudna 500 spänn eller 300 spänn. Och det, en del fixar inte det och säger nej, men jag kan inte ta det. Men inte bättre med 500 än ingenting. Nej, nej, det är inte. Och så har de inga pengar ändå.
Men vad gör de? Det här är kompisar till dig, folk som du har känt väldigt länge.
Ja, de blir polare med tiden liksom.
Ja, hur går det för dem då den här sommaren? Eller inte bara sommaren, det är ju ett halvår.
De som bara spelar går ut helvete helt för.
Vad gör de?
De sitter hemma och deppade och försöker hitta något sätt att tjäna pengar på. Men det är jättesvårt för dem. Alltså, de är jätte. Det är som att ha en aktiv, som man säger, man kallar det för en aktiv. Det är inte bara aktiv, den är liksom, vad heter den när det är nu? Det är nu. Det är en depression av gigantmått, va? För de är artister, de måste hålla masken. Man ser ju folk som nästan står med gråten i ögonen och säger, jag har fan inga pengar, jag vet inte vad jag ska göra. Jag är inte en spänn.
Det här med att man lägger ut sina grejer på nätet och så säger man swisha.
Ja, det blir lite.
Funkar det för några?
Ja, en del funkar det för. Jag vet en som fick upp 6 000 spänn på det. Men vi satt ju och swishade igår på Ängelen då. Och jag vet inte, jag tror folk tröttnar på swish-grejen och tycker att
det blir som massa.
Och de tänker inte på att de kanske ska swisha, utan man tittar och så tänker man, jag swishade förra veckan till någon eller för ett par veckor sedan, så jag har gjort min swishning. Och det är ju sant det med, va? Så det kommer in jättelite pengar. Och sen är det faktiskt så att de pengar som kommer in, de ska staten lägga sina långa fingrar i siltburken och ta minst 30% upp
om man,
till 50%.
Om man gör det vitt.
Det, man gör ju det.
Man gör det vitt.
Om man är ärlig och säger att man tjänat det, så måste man. För att om man har swishat och staten kommer och säger hej, du har swishat pengar, och man inte gör det, då finns det straff för det. Alltså.
Jaha, även de här, det är inte bara gåvor.
Gåvorna är inkomst. Jaha. Jag har ringt till Skatteverket och frågat. Det är
men
inkomst.
Gåvor, det finns ingen gåvoskatt.
Det är så här, en gåva när du spelar musik.
Det är ingen gåva.
Det är ingen gåva, säger de.
Det är en inkomst.
En inkomst. Och då sa jag till dem så här, men om man sitter och tittar på det här och säger så här, jag kan betala 100 spänn om du slutar att spela. Jag hatar musik. Jag vill inte lyssna, håller för öronen. Jag lyssnar inte ens på det. Jag bara ser att du är där. Du är fortfarande inkomst av musik. Om man säger så här, jag vill inte ge dig pengar för din musik. Jag vill ge dig pengar på nya byxor, för du har fula byxor på dig. Här har du 100 spänn till byxor. Det är fortfarande inkomst och musik. Om man säger så här att innan man spelar, vill ni swisha mig? Jag kommer att spela sen, men det har inte med det att göra. Vill ni swisha mig för jag har inga stålar?
Mm.
Och det jag spelar sen har ingenting med det här att göra.
Mm.
Då är det en gåva.
Okej.
Okay. Då måste man swisha innan de har hört något. Och då kanske de ångrar sig sen när de har hört det. Tycker jag, fan det där var inte värt. Ja. 100 spänn.
Men alltså... Du försökte, jag såg dig, du la ut massa saker om att du försökte ringa runt och kämpa för de här kompisarna.
Ja, just det, ja, det är spännande.
För reglerna är, man har ju gett ganska mycket pengar till stora artister. Det har man ju läst om i tidningen, några stycken har ju fått miljoner.
Petter fick väl 10 miljoner tror jag.
Ja, 10 miljoner.
Ja, och Jill Jonsson fick väl, jag kommer inte ihåg.
Nej, de gav väl tillbaka pengarna sen va?
De gjorde ju det för att...
Det blir sånt tryck.
Ja, så här är det ju. Vi människor tror jag funkar på ett visst konstigt sätt. Att man brukar säga att alla är kriminella, bara vissa åker dit va? För alla kör ju lite för fort och så. Det betyder att vi är alla kriminella, men en del åker dit. Och samma sak med det här med, jag menar, hade jag fått 10 miljoner, även att jag är idealist allt vad jag orkar, så hade jag mått jättedåligt att jag ska lämna tillbaka de här. Men jag hade gjort det också. Jag har också lämnat tillbaka. Men frågan är, hade jag lämnat tillbaka om ingen hade märkt det? Om ingen hade sagt så här. Helt plötsligt tystnar Uffe Bergstrand på radion och då vet jag att han fick 5 miljoner eller något sånt där. Och då sitter jag där med mina 5 miljoner och hoppas att ingen märker det. Jag tror de flesta är sådana. Jag tror det.
Det beror på hur pass bra man vill kunna se sig själv i spegeln.
Nej, jag tror mest hur stor chans man har åka dit.
Tror jag?
Ja, absolut.
Ja, det tror inte jag. Jag tror det finns olika slags människor.
Ja, men jag tror att 10 miljoner från staten skulle jag inte må dåligt av. För jag tycker de wastear sina pengar något jävligt överallt. Men däremot man hittar en plånbok. Man ser en liten tjej som är 8 år och hon har 200 kronor i plånboken. Då skulle det dödsstraff om man tog en krona av det va?
Ja.
Så där tror jag alla lämnar tillbaka va? Men det 10 finns... miljoner från staten, då tror jag alla som känner, de kommer inte på mig, de kommer inte heller att säga att jag har fått det.
Okej, du tänker
det
så.
Ja. Det tror jag. Ja, det tror jag.
Men det var ju vissa regler där som gällde. Och det var ju för själva artisterna. Sen runt varje artist finns ju massa människor som jobbar åt dem. Mm. Det är ljudtekniker och det är folk som kör equipment och det är liksom alla de här människorna som roddar en musikfestival. Mm. Det är ju massa människor som jobbar med sånt. Mm. Fick de ersättning nu under coronan?
Ja, det är så här va, att om du har en PA-firma till exempel, då har du massor med grejer på leasing och du har grejer på avbetalning.
PA-firma är vad då?
Ljudfirma. Ja, du har scener och ljus och ljud och sånt, teknik och så. Då har du kanske grejer som ligger på leasing och det ligger på avbetalning och då omkostnader va, med folk anställda och allt sånt där. Då är det så att då finns det andra stöd för dem. Mm. Du har ju omställningsstödet som Skatteverket har. Då är att om du har en omsättning på 250 000 eller mer under 2 månaders tid, jag tror mars, april tror jag. Så de 250 000 kronorna då, om du har omsättning på mer än det, så kan man räkna ut så får man en liten bit va. Och jag har ju en omsättning på mycket, mycket mer än 250 000. Och jag har massor med kostnader också va.
Mm.
Så jag fick 45 000 av omställningsstödet. För att betala lite hyror och skit och elände. Det täckte ju ingenting i och för sig. Men det täckte ju i alla fall så man blev lite glad. Och tyckte, ja, vad kul det där. Men det sjuka är att det här slår så fel. För att om du inte har haft omsättning i mars, februari va? Eller mars, april då. Eller vad det var, jag tror det var då ungefär. För många har inte det. För många event som det heter, de är inte då.
De är under sommaren.
Ja, och de har haft en jättelåg inkomst. De har haft en omsättning så att över 250 så de får alltså söka stödet. Va? Men eftersom de har haft så låg omsättning just de här 2 månaderna, då räknas det på de 2 månaderna. De kan tjäna miljoners miljarder på sommaren, men kanske bara 50 spänn under de här månaderna. Och då räknas det på 50 spänn.
Mm.
Så de har täckning där lite grann. Och sen kan man säga att de finns där och kan eventuellt få pengar där. Sen har du det här med permitteringsstödet. Men det är också sjukt va? För då måste man vara hemma. Så att ett företag som måste ha personalen på plats, de måste skicka hem folk. Så då går de under på det och då tänker, har vi råd med permitteringsstödet?
Aha, okay.
Har vi råd att få bidrag? Alltså, det här är så mycket Sverige va? Så man fimpar sig själv snart i huvudet. Det här är galet. Sen har du då konstnärsnämnden som musiker kunde söka till. Det stödet tycker jag är fantastiskt också. För det var ju fram till mitten av maj någonstans. Jag kommer inte ihåg, det var någonstans där. Sen skulle man dra gränsen. För man skulle ju öppna upp då, ungefär.
Man trodde att man skulle kunna ha utomhusgrejer på sommaren.
Ja, så då stängde man av det stödet där. Men då samtidigt så förlängde man den till mitten av juli. Så de musiker som hade hållit ut utan att söka någonting. För de flesta visste ju att söker man så får man inte. Och så är det. De flesta som har sökt får inte. Det okay. fanns inga pengar. För en del fick 10 miljoner. Nej, men det är helt galet. Så att då höll de ut fram till det skulle öppna upp igen. Och då stängde de ju ner. Mm. Eller höll kvar nedstängningen samtidigt som man tog bort bidraget. Och då sitter ju musikanten och kan inte spela ute. Och ovanpå det då så har de inga pengar alls. Och sen då så kan man väl säga då, ja, man stänger alltså ner det här omställning, eller det här, inte omställningsstödet, det här från konstnärsnämnden stänger man ner i mitten på maj någonstans. Och då förlänger man nedstängningen fram till mitten av juli. Men då är det så att vi har en kille som heter Damberg där uppe. Mm. Och jag vet inte riktigt varför han, jag vet inte vem det är som anställde honom. Men oavsett vem som gjorde det då så hade de inte riktigt så bra koll där. För den där killen, han är ju en semesterfirare. Så nu innan han gick på semester, som är fram till den 3 augusti, så sa han så här: ja, nej, vi kommer i alla fall hålla nedstängt hela sommaren. Det är någonting jag kan lova. Det kommer vara nedstängt hela sommaren. Så och nu går jag på semester, så här. Och sen är han på semester. Och varför tar han hela sommaren? Jo, för att han kommer tillbaka den 3 augusti. Då hinner han hinner inte sätta sig in i vilka siffror som gäller. Han hinner inte sätta sig in i någonting. Han bara gasar. Och då blir ju det att det nya utsläppet av nyheten, vad händer nu i framtiden, det kommer vara den 31 augusti, har de sagt nu. Och det förstår man precis. Då har han 4 veckor på sig att samla trupperna och se hur ska göra, va. Men han skiter i de som drabbas.
Men innebär det att alla såna här utomhusevenemang har ställt in under sommaren?
Nej, nu börjar folk att vakna upp. För det finns olika lagar som alla har tolkat helt fel. På grund av media har inte varit upplysta. Alltså regering och riksdag har ju justitiedepartement under sig och socialdepartement och sånt, va. Och de har väldigt, och det har fått av killar som jobbar på de här departementen.
För du började ringa runt för att ställa frågor vad som gällde. Ja, vart där, ringde du någonstans?
Oj, vi kan ta den. Den är rätt rolig faktiskt. Mm. Jag tänkte, jag måste ju bena ut vad det är som gäller eftersom alla säger olika saker. Alla
när det gäller vilka arrangemang man får ordna utomhus, om man får vara fler än 50, vilka avstånd som gäller.
Ja. Alla säger olika.
Får jag höra, vad var det du trodde från början?
Jag ringer till regeringen, jag tänkte det är de som är pappa.
Du ringer till regeringen?
Jag ringer till regeringen.
Finns det ett telefonnummer? Ja. Hej regeringen.
Ja, 90 000.
Ja, okej.
Okay. Frågar man, var är de galningarna? Nej, jag tog,
du ringde regeringen. Ja, vem fick du prata med då?
Telefonisten.
Ja.
Då sa, vem ska man prata om angående coronan och allt det här sjuka eländet som håller på att hända? Då sa hon, ja, det är justitiedepartementet.
Ja.
Aha, så man kan inte prata med någon i regeringen. Nej, de har ju besluten. Men sen är det de andra som handhar det. Så det är bättre att prata med dem. Mm. Och de får man tag på.
Ja.
Regeringen får man inte tag på. Mm. Så jag ringer till justitiedepartementet. Och han är jättetrevlig. Otroligt trevlig. Jag frågar honom, tycker du att det är bra grejer du får uppifrån? Ja, det är lite komplicerat, sa han. Jaha, och det är inga raka... Nej, det är lite komplicerat så här. Men ni då, ni som sitter där och är smarta, för ni är ju anställda på grund av att kunnande. Ja, säger han. Så ni kan ju. De andra är bara anslutna för att de har en partibok. Oavsett vems partibok de har.
Nu har jag varit uppe politiskt.
Ja, jag är det. Men det är viktigt här. Men jag är inte partipolitisk.
Jag vet. Ja.
Och en stor skillnad. Och då sa han, ja, vi kan. Han sa inte rakt av så att de kan inte, utan han sa bara att men det är vi som har kunnandet. Mm. Så.
Vad sa han då?
Ja, ni som har kunnandet, varför säger inte ni tillbaka till dem? Grabbar, det här är ohållbart, ni måste precisera det bättre. Varför gör ni inte det? Ja, det kan man fråga, sa han då. Men det är ändå inte riktigt vi, det är inte mig du ska prata med, sa han egentligen. Men nu vet du i alla fall hur det ligger till.
Vad sa han? Att hur låg det till då?
Ja, han sa att det var så här. Det finns två lagar.
Ja.
Den ena lagen är att restauranger, bara de håller restriktionerna med avstånd.
Mellan borden, mellan de som sitter där.
Och ingen barservering, utan måste sitta där.
Mm.
Och ingen dans med glaset i handen.
Nej.
Sätter du ner glaset får du dansa.
Mm.
Om du dansar en meter ifrån.
Okay.
Och där hade vi lite roliga grejer. För jag sa det, om du sitter 4 stycken vid ett bord och du får dansa om du står upp, men inte om du sitter ner och inte om du står med glaset.
Hur ofta dansar man med glas?
Ja, men nej, just det. Om man är riktigt full står med en öl så här, nej, det gör man inte. Men nej, de gör ju så, jag har sett det på film. Men hur som helst, då sa jag så här, men tänk om vi är 4 stycken runt bordet och vi låter glasen stå kvar, men vi vill dansa vid bordet. Ja, det är okej. Okay. Men om vi ställer oss upp, då är vi inte en meter från varandra. Om vi går isär då blir vi närmare de andra borden. Hur gör vi där? Ja, sa han, det låter lite rörigt, va? För det är det, sa han.
Mm. Men det innebär, man, Restaurangerna fick öppet. Mm. Och de fick spela på restaurangerna.
Man får spela på restauranger hur mycket som helst. Det finns ingen restriktion på det alls. Du måste hålla avstånden och så. Det gäller restaurangerna, ja. För att på restaurangen går man i huvudsak för att äta.
Okay.
Musiken räknas som nummer två.
Okay.
Vilket jag tycker är taskigt i och för sig. Ja. Men de säger, då får du göra precis vad du vill.
Så på restaurangerna får man göra olika former av...
uppträdande, ja. Men krögarna har inte trott det.
Nej.
För att bland annat polisen har gått ut och sagt det, att är det över 50 personer, så om det är musik då, så stänger vi istället. Och,
så man får äta om man är fler än 50, men man får inte lyssna på musik om man är fler än 50?
Du får äta om du är fler än 50 och lyssna på musik.
Mm.
Men om någon av en händelse säger att vi serverar ingen mat idag.
Jaha, vi lyssnar bara på musik.
Vi bara lyssnar på musiken. Vi sitter lika många vid samma bord.
Ja,
då är det bara 50. Men om det är en privatfest, sa han.
Ja.
Då kan det vara 1000 pers på en tomt.
Okej, men det fick du veta av justitiedepartementet.
Ja.
Av någon som var sakkunnig där.
Men ring till polisen, sa han.
Ja.
Det är ändå de som åker runt, sa han.
Ja, och då ringde du till polisen.
Ringde till polisen. Och polisen sa så här, ja, och det är lite luddigt det här, sa polisen. Men det är så att, ja, en restaurang då får ju alltså ha musik. Han sa precis samma sak som justitiedepartementet sa.
Ja.
Men då sa jag det att, men det är polisen som har gått ut på nätet och sagt på YouTube, intervjuats, att ja, en trubadur kan väl gå bra, men ett band, det går inte bra. Nej, det är fel, säger den polisen jag pratar med.
Mm.
Då frågar jag, vilken polis kan man tro på?
Kan man få det skriftligt då?
Ja, nej, nu kommer vi till nästa grej här. Det är Skatteverket vi kommer till där. Men det tar vi sen. Då säger polisen så här att, ja, det är luddigt det här. Så att han är liksom någonstans mitt emellan det vi lever i nu, total förnekelse, och till att det är som den här justitiedepartementet sa. Han är någonstans mitt emellan, luddig. Och vill verkligen säga det, att vi stänger inte av saker och ting. Vi tar inte bort tillstånd. Det gör kommunen. Så det är kommunen du ska prata med egentligen. För det är de som gör våra regler.
Okej. Okay. Ja, det kan finnas lokala regler precis som man ska samlas.
Så du ringer till kommunen.
Mm. Vilken kommun?
Stockholm.
Ja.
Mm. Då svarar en tjej där. Och så blir jag kopplad till en specialist. Och då säger specialisten så här. Det är 50 personer överallt.
Det är den regeln som gäller. 50.
Ja, det är den som gäller så, överallt. Jaha, så en restaurang då som inte spelar musik, de bara är en restaurang. Ja, de får ta med 50 personer. Så. Jaha, är det 50 personer överallt? Jag menar då, oj, hur många är det som bryter mot det här då?
Mm.
Köpcentra, så, och det är 50%, eller 50 personer där med. Och då, jag kan ju inte hålla mig, jag måste ju alltid säga då.
Mm, mm.
Jag kan förstå om det är 50 personer på H&M, men det är ju 40 000 affärer där.
GKs, heter det, ja. Ullared.
Ja, räknas det 50? Ja, hon sa det, överallt är det 50 personer. Och då sa jag, oj, är det dig man ringer till om man ska få reda på vad som gäller? Ja, det är jag. Jaha, så nu vet jag det då, bra. Men jag tänkte så här, hon verkar ju sinnessjuk. Så jag ringer upp en gång till.
Ja, prata med en annan.
Ja, då pratar jag med en annan.
Som säger något annat.
Tvärtom, hon sa precis tvärtom. Hon sa att 50 personer, nej, det är precis som justitiedepartementet sa. Jaha, så att man får alltså spela musik på en restaurang. Ja, det är bara folk har missuppfattat. Och då sa jag, vet du vad, jag tycker ni är lite dåliga att... Det är inte bara luddiga regler utan det är lite dålig information. Va?
Ja.
Ni skulle verkligen gå ut och säga att det är det här som gäller. Ja, och då sa hon så här, ja men det är inte riktigt så heller. För att polisen har ju liksom de går in och ser efter och sen rapporterar de till oss. Och tycker de att det inte fungerar så, då kan vi då
stänga. Eller ge vite eller någonting sånt.
Och vet du vad jag kallar för det, sa jag då till henne. Och så här, det kallas för godtycke.
Ja.
Det är pilkastning. Så den polisen har fått utskällning hemma liksom, eller tappat kaffe till knät eller någonting, och skitsur när han kommer in, va? Då kan han ju tycka att den här krögaren som bara råkar säga, men kom igen, då kan han säga, vadå kom igen, och bli skitförbannad, nu stänger vi istället och medlar det, och krögaren förlorar sin framtid, va? Godtycke, gamla Sovjet. Ja, jag håller med om det, säger jag. Då säger hon så här, men det är egentligen inte oss du ska prata med.
Aha.
Det är socialdepartementet. Och jag sa, men jag började ju för fan på justitiedepartementet, för det sa de på regeringen, och nu har jag gått varvet runt och nu är jag tillbaka till socialdepartementet. Så nu ska jag ringa dem här i veckan, tänkte jag. Jag väntar bara på min röda mixer.
Men Uffe, har det inte varit några såna här evenemang i parker och sånt?
Nej, de stängde alltihop.
Och det tycker jag också är konstigt där med Vissa ställen är öppet, typ Ullared. Där är massa människor som går jättetrångt, tar i saker tillsammans.
Simbassängerna.
Ja, men däremot inte Gröna Lund eller där de här stora scenerna. Allsång på Skansen har de, fast utan publik.
Ja. Och det är ju bra allsång, eller hur? Det är som att åka till månen utan rymdskepp.
Du ska inte prata musik här. Det är det som folk tittar på. De är glada att sitta där på tisdagskvällen och sjunga med. Men de här stora scenerna, de är helt stängda.
De är helt stängda på grund av att det är ju en sammankomst. Det är två lagar. Den ena gäller restauranger. Den andra gäller sammankomster.
Okej.
Om man nu inte demonstrerar förstås, så kan man vara 7000 på Sergels torg utan problem.
Det är ingen sammankomst?
Jo, men de sökte över 50 personer.
Jaha, okej, då fick de okej för
det. Och så kom det 7000. Mm. Och eftersom vi har en lagstiftning som är så märklig, så splittrar man inte den sammankomsten. Det är ungefär som att då kunde ju till exempel Sweden Rock kunde ju ha kört. De kunde ju ha sökt för 50 pers. Och så kom det liksom 7000 och så hade de bara kört och ingen hade reagerat, för så var det nämligen på den här demonstrationen i stan.
Ja.
De sökte över 50, det kom 7000, och alla tyckte hej ho, jättebra.
Vet du vad, vi lever lite grann i förvirringens tid.
Säger du det? Mm. Jag vet inte. Ja, kanske är så. Jag tror att det är så. Ja, det är så.
Det är så.
Ja.
Vet du vad, nu har vi faktiskt hållit på i en halvtimme. Du och jag kan prata en timme utan problem.
Men det lågt räknat.
Men nu skulle jag bara göra en halvtimmesprogram med dig. Uh-huh. Bara för att jag håller på att testa den här nya tekniken och drar olika spakar här.
Uh-huh.
För jag känner mig, jag ska lägga ut en bild på dig med den här mixergrejen. Oj, för första gången ser det lite proffsigt ut i den här studion.
Det är inte bara lite, det är skitfint. Alltså.
Det är jättefint.
Ja, det är toppenfint.
Ja.
Ja, det är.
Och bara för att vi nu ska visa dig med, så lägger vi på en applåd, va?
Ja, om den funkar nu. Jag är inte helt säker. Först fanns det.
Nu ska vi prova och se om ni får höra en applåd. Mm. Tack så mycket, Uffe Bejerstrand. Du får komma hit mer, för att jag behöver ju dig nu. Jag är helt beroende av dig, för det är du som har sett till att jag fått allting inkopplat.
Och eftersom jag är narcissist så är det perfekt.
Jag hörde ett program om narcissism för under sommaren.
Det är jag som har skrivit hela manuset. Allting handlar om mig.
Det är väldigt, väldigt intressant. Ja. Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och ni får gärna ha synpunkter på ljudet som är lite annorlunda mot vanliga program. Därför att det här är inspelat med mycket modern teknik. Fina mickar, allt möjligt. Annars brukar vi bara spela in lite grann sådär, vad ska man säga, lite oproffsigt.
Ja, faktiskt sant.
Jag vet att du tycker det. Vi får kolla vad våra lyssnare säger. Tack så mycket, Uffe.
Och tack så mycket, Ann. Det var ju fantastiskt.
Ja.
Kom här. Och nu är dörren öppen ut också. Man får syre när man är här.
Det tycker jag är bra. Förut så var man tvungen att stänga alla dörrar här.
Ja.
Så efter en timme så kunde man i alla fall inte prata, för då
svimmade man. Och det man sa var väldigt konstigt. Det blir ju syrefattigt.
Nu tonar jag ut oss här. Hej då.